Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Att leda med tillit. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är
Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens.
Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka till dig som är chef, ledare och medarbetare.
En stor del i att många mår dåligt och inte trivs på jobbet, det är ju att man saknar inflytande över sin arbetsdag. Och ja, det kan bland annat hindra i utvecklingen, och när stressen stiger så ökar det faktiskt risken för att vi blir sjuka.
Ja, och vi vet ju att stress, det hänger ju i stort sett alltid ihop med en obalans mellan krav och resurser. Och det säger sig självt att en obalanserad situation blir förstås ännu värre om den inte går att påverka. Vi ska prata om tillit idag, närmare bestämt tillitsbaserad styrning, med Göran Nilsson som är företagsekonom från Uppsala universitet.
Ja, han har konkreta exempel på hur tillitsbaserad styrning har bidragit till både välmående och lönsamhet i ett antal faktiskt stora företag runt om i världen.
Mm. Och vår partner Wellbify hjälper dig att mäta hälsan i organisationer. De har ett verktyg som kallas för Health Analytics. Och där är faktiskt tillit en avgörande del. Wellbify jobbar med en helhetssyn på hälsa som något som inte bara har att göra med hur vi mår fysiskt utan även psykiskt och socialt. Och nyckeltal som deras verktyg mäter är till exempel frisk närvaro, personalekonomi, hälsobokslut.
Ja, och när det gäller tillit så säger Wellbify att de organisationer som värdesätter självledarskap och det som kallas för empowerment, jag har inget bra svenskt ord tyvärr. De upplever
att förse människor med makt.
Ja, alltså ja. Makt, ja. Och andra
ja, barriärer. Inflytande.
Inflytande, ja, precis. Inflytande, det
makt
gillade jag.
Makt är inte känsligt.
Ja, det lät jobbigt. Ja. men de upplever hög säkerhet och hög tillit. Och eftersom begreppet empowerment innebär att du ger ansvaret till någon annan och skapar möjlighet för den personen att fatta egna beslut. Och nycklar till god tillit enligt Wellbify, det är att ha dialog. Att man ska vara transparent och äkta, tänker jag också. Mm. Och att man ska jobba med feedback, och det här tror jag inte kommer som några nyheter för någon direkt egentligen. Men det
kan vara bra att påminna
sig.
Verkligen. Och du kan läsa mer på wellbify.se under blogg. Och nu säger vi välkommen till dig, Göran Nilsson. Du är ekonomidoktor och universitetslektor vid Uppsala universitet.
Det stämmer bra, tack så mycket.
Trevligt att ha dig här. Vi ska ju prata om tillitsbaserad styrning. Och dels fungerar det faktiskt i praktiken, är en frågeställning vi har med oss. Och den har vi hämtat från en artikel som du har skrivit i Svensk företagsekonomisk tidskrift. Vi läste den och blev nyfikna, och inte minst på grund av att du hade så många praktiska exempel. Och vad har du fått alla de här praktiska exemplen från? Är det din forskning?
Ja, många är från min forskning. I den här artikeln drar jag upp egentligen de tre största forskningsprojekten jag har bedrivit. Så att det är mycket från min forskning, men det är naturligtvis mycket annat också. Man läser om och så vidare och hör talas om i olika sammanhang. Så att det finns gott om exempel på när det här tillämpas väldigt framgångsrikt.
Hur skulle du definiera tillitsbaserad styrning, om vi börjar med det?
Ja, det finns säkert många olika definitioner på det, men min definition, eller egentligen vår definition, för då pratar jag om definitionen som jag har i en bok som heter Det agila företaget, som jag skrivit tillsammans med Lennart Franke. Där pratar vi om fyra stycken olika avvägningar, och en av de fyra, det är då tillit kontra granskning. Och man kan ju säga att om man tittar på extrempunkterna där, så en organisation kanske man bara har då, man bara litar på medarbetarna och behöver bry sig överhuvudtaget inte upp att följa upp och granska dem. Medan den andra ytterligheten skulle vara att man egentligen försöker följa upp och granska allting som de håller på med.
Det låter jobbigt,
och i praktiken så är man ju sällan, eller i princip aldrig så extrem, utan man ligger någonstans där emellan de här ytterpunkterna. Men vi menar ändå att ofta så drar man lite mer åt det ena än det andra. Och flertalet organisationer är ju mer mot granskningshållet, åtminstone om vi har pratat om medelstora och större organisationer. Men det finns också exempel på organisationer där det, så att säga, tilliten är mer betydelsefull än granskning och uppföljning.
Och eftersom det här granskandet, det är ju mer det klassiska hierarkiska då.
Ja, det kan man säga.
Då är det kanske mer självklart att man hamnar där om man inte funderar över hur man vill styra.
Det skulle jag definitivt säga, att om man inte funderar över sin styrfilosofi så hamnar man normalt där. Och det är både av traditionsskäl, att det är så man normalt gör. Men det är också för att det känns bättre oftast. Säg att man är kanske lite ovan i chefsrollen, man känner sig lite osäker och man har ansvar över saker och ting som man kanske inte har full kontroll över. Då vill man gärna veta så mycket som möjligt om det och ha kontroll över det och hålla folk under sig ansvariga och så vidare. Det är en väldigt mänsklig, naturlig reaktion, men ibland är den faktiskt helt kontraproduktiv.
Och där,
ja, det är precis det där som blir det intressanta. När blir det, för jag tänker också att om man känner sig lite osäker, det är ju oftast ganska, vi har poddat med Jonna Bornemark tidigare som är filosof, så ni har ju lite olika, ni skulle vara på olika institutioner om ni var på samma universitet.
Mm, ja, det stämmer.
Men just det här mät hetsen som hon pratar om.
Pedanternas världskära är väldigt, vi ska mäta allt vi bara kan, ja, men vi vet inte riktigt varför.
Nej, för att om jag ska ge dig lite mer fria tyglar så... Det känns ju lättare att liksom hitta massa saker och följa upp och kvantifiera och visa upp att det här kontrolleras. Det blir ju två olika sätt att jobba. Så när, men tillbaka till det du sa, när blir det kontraproduktivt?
Ja, det blir ofta det ganska så snabbt egentligen. För att problemet är ju också hur man mäter, va? Och väldigt många mätsystem, nu är jag ekonom så jag gillar ju siffror och sådana här saker.
Ja,
du också. Många mätsystem är ju utformade utifrån chefers behov att kunna utvärdera. Och då ska det inte vara allt, alltså det ska vara relativt enkla mått som är lätta att förstå för personer som kanske inte är direkt inblandade i de processerna som ska utvärderas. Och då blir det lätt lite trubbiga mått. Och då upplever ofta de medarbetarna som faktiskt jobbar i den här processen att det här mäter inte vår prestation särskilt väl. Det mäter vissa aspekter, men det utelämnar andra väldigt viktiga aspekter. Och då får vi en situation där vi riskerar att få en massa suboptimeringar, att medarbetarna antingen så gör de inte det som är bäst, utan de gör det som ser bäst ut i mätsystemet. Eller så börjar de trixa och fixa lite med siffrorna så att det ser lite bättre ut än vad det är och så vidare. Och de här effekterna har vi nästan i alla hierarkiskt styrda organisationer, skulle jag säga.
Ett klassiskt exempel på det kan väl vara att om jag är marknadschef har fått en budget och så börjar det närma sig slut av året, så börjar jag liksom hektiskt göra mig av med de här pengarna på meningslösa saker, för jag vill ha lika mycket pengar eller mer nästa år.
Ja, eller ännu värre att du fokuserar på att sälja en viss produkt eller tjänst som du har ett visst mål i budgeten för. Fast du i själva verket skulle kunna sälja mer av en annan produkt och tjänst som kunderna efterfrågar mer.
Jag glömmer vad som är bra för kunden.
Ja, och till och med vad som är bra för företaget. För man vill undvika avvikelser, man vill nå upp till de satta målen.
Men så tillit handlar ju då om att ge medarbetarna själva mer inflytande, och det är väl många gånger de som faktiskt förstår mer om just vilket värde som, ja, eller vad ska man säga, vilka beteenden och handlingar som skulle skapa riktigt värde för hela företaget. Men om man då har det här modet, kan man förutsätta att medarbetare på lägre nivåer, alltså längre ut i organisationen, har kompetensen eller ens viljan att ta det här ansvaret som tidigare har burits, för ansvar är också liksom en börda av chefer.
Ja, alltså det är en väldigt bra fråga, och det kan man ju aldrig riktigt veta säkert. Men jag har ett spännande exempel som jag brukar dra. När jag var ny doktorand på Handelshögskolan så gjorde jag en studie av drygt halvdussinet industriföretag som hade implementerat Lean Production. Det var ju den heta grejen då för 25 år sedan. Då visade det sig att egentligen alla sa samma sak när vi kom in på det här med medarbetarna, nämligen att medarbetarna vill ju egentligen inte ha det här ansvaret, och de tycker det är rätt skönt att liksom glida lite och mer fokusera på fritiden och inte ha så mycket krångliga administrativa och andra uppgifter som man då försökte decentralisera ut i teamen. Men så kom jag då till det här då, Atlas Copco Tools i Tierp, deras produktionsanläggning i Tierp. De gör monteringsverktyg för verkstadsindustrin. Och där sa ledningen en helt annan sak. De sa nämligen, vi har funderat på det här. Det har ju visat sig att många av våra medarbetare gör ju ganska kvalificerade arbetsuppgifter på fritiden. De kan ha höga positioner i facket, de kan ha höga positioner i politiska partier, och de är ofta engagerade på relativt höga nivåer inom idrottsföreningar till exempel. Hur kommer det sig då att de bara kan utföra de enklaste uppgifterna på jobbet? Och slutsatsen man drog där var ju att det var organisationen som var fel på det, var inte medarbetare. Utan det var organisationen som så att säga hämmade de här medarbetarna och liksom mer eller mindre fick in dem det här i den här förhållandet, att här ska vi bara göra de enklaste.
Du ska bara vara en produktionsmaskin.
Ja. Så att väl, alltså jag skulle säga att organisationen stör ju minst lika mycket som medarbetarna i sådana här fall. Och de flesta medarbetare, skulle jag hävda, växer ju när de får ansvar. Alltså, det är lite en positiv cirkel där, va? De kanske inte är mästare från början, men ju mer att de känner att de får förtroende och tillit så ökar också deras självförtroende och deras kompetens successivt.
Jag läser väldigt mycket om motivation just nu, och jag får mycket liksom tankar, för jag tänker mycket så här, Toyota med den här, de har väl någon kabel som man drar i, som verkligen är så att när du får en bra idé så är det väldigt tydligt att det är den du ska dra i, och det uppmuntrar ju till att det kanske inte handlar så mycket om tillit, men det uppmuntrar till att jag känner att jag är delaktig i vart vi är på väg, och har jag en bra idé så ska jag lyfta den. Det är väldigt uppmuntrat av min chef. Jag ska inte bara stå här vid bandet och göra A och B. Liksom,
så. Nej, det stämmer. Och egentligen är det så fort de ser något problem i flödet, så att säga, någonting som man behöver åtgärda, då ska de dra i den här linan och stoppa bandet och så ska man lösa det här problemet. Och det är ju ett sätt att få medarbetarna att så att säga tänka själva och se att jag har faktiskt möjlighet att påverka det här. Och på Toyota är det inte bara så att de har möjlighet, utan de har en skyldighet. De ska dra när de så fort de ser ett problem. Och det dras rätt friskt i den där linan, vad jag förstår.
Det är ju förstås klokt då, istället för att man sopar problemen under mattan och tänker att någon annan löser det, och så byggs det på hög och det blir snöbollseffekt. Så att det här att våga lita på sina medarbetare är ju en nyckel då förstås. Då krävs det ju ledare som på något sätt är intresserade av människorna i organisationen.
Ja.
Är det vanligt?
Ja, det var en bra fråga. Alltså det är naturligtvis så att det skiljer sig väldigt mycket mellan olika organisationer och olika typer av professioner och så vidare. Vissa professioner är ju per definition mer människoorienterade än andra. Men det är ju individuellt. Det är ju individuellt. Alltså jag har ju kompisar som ingenjörer som är extremt duktiga chefer och ledare. Så det är inte så att bara för att man är tekniskt orienterad, att man är en dålig chef eller någonting sånt. Utan det är väldigt individuellt. Men det handlar ju också väldigt mycket om vilken typ av personligheter som man så att säga främjar. Är det specialistnördarna som blir chefer, eller är det människor som är mer personorienterade, människoorienterade? Och det beror på vad man har för kultur i organisationen, skulle jag säga.
Det sitter i väggarna, som man brukar säga. Nej, men det sitter inte bara i en person. Men samtidigt pratade vi lite innan vi tryckte på inspelningsknappen här. Då sa du att det är ofta, eftersom tillitsbaserad styrning inte är så att säga det klassiska. Kan man göra en insats i ett företag där det är ofta beroende av en eller ett par personer som leder. Och sen om de försvinner, då kan det gå tillbaka.
Ja. Så är det ju, att det är ju, om man så att säga har lyckats skapa den här tillitsbaserade organisationen, så gäller det att slå vakt om den. Och där har ju då den gamla handelsbankschefen Jan Wallander, vi skriver mycket om Handelsbanken i vår bok, eftersom min författarkollega då, Lennart Franke, han har jobbat 36 år i Handelsbanken bland annat. Mm. Allt från kontorschef till ekonomidirektör. Så det är mycket Handelsbanken exempel där. Men Jan Wallander säger då att de pratar om decentralisering på den tiden när Handelsbanken genomförde det. Det är ungefär samma sak som tillit.
Att flytta ut makten ut i organisationen.
Det, alltså, de här fenomenen kommer ju att gå, men titlarna, etiketterna förändras hela tiden. Men det jag skulle säga var att Jan Wallander, han beskrev det här med decentralisering som ett gummiband, som ett spänt gummiband. Och man måste hålla i båda ändar, och släpper man den ena änden så slår gummibandet ihop och man är tillbaka till centralisering. Och det finns, har jag också sett en hel del organisationer som är exempel på.
Vad är de här två ändarna då? Skulle du beskriva dem som?
Det är en bra fråga. Det skulle jag vilja fråga Jan Wallander.
Ja, vad gör man egentligen?
men det här, som jag uppfattade, som jag tolkade, så handlar det ju om att man har ju en närmast naturkraft i organisationer, att man gärna vill centralisera, man vill kontrollera, man vill detaljplanera och så vidare. Och det gör man ju av goda skäl, nämligen att chefer vill ha kontroll över verksamheten. Det är deras ansvar, och naturligtvis vill de ha kontroll över verksamheten. Och det är inget onaturligt i det. Men ofta så leder det till massa negativa konsekvenser, som vi var inne på från början här. Och det är det som, så att säga, så man måste hela tiden bekämpa de där krafterna som vill centralisera. Och det är kanske en av anledningarna, om man tittar på många av de här företagen som har varit agila väldigt länge, om vi tänker på Handelsbanken till exempel, eller ta Virgin med Richard Branson till exempel. Många av dem har väldigt starka chefer, så att säga. Och det kan man ju tycka, det är lite paradoxalt, men kanske är det så att de är bra på att, så att säga, bekämpa hoten. De måste vara starka för att de ska bekämpa de här hoten från mellanchefer och andra som gärna vill kanske centralisera och toppstyra lite mer.
Kan inte du berätta lite mer om de här exemplen som du har studerat?
Ja.
Vad det är som händer när man börjar lita på medarbetare och förvänta sig någonting från dem?
Ja, det är väldigt olika. Men om vi tar det här, det som jag kan egentligen bäst är ju det här Atlas Copco-fallet där, som jag studerade i min avhandling. Och det här är ju en gammal förändring, den började redan på mitten på 80-talet. Och jag studerade den i slutet på 90-talet, så att säga. Och nu finns det indikationer på att man inte riktigt har hållit i gummibandet på Atlas Copco Tools i Tierp. Jag har bland annat en studentuppsats som tyder lite i den riktningen. Men det som händer, alltså det är klart att det är ju ett motstånd från början. Det är ju liksom, vi har varit vana vid att stå vid våra maskiner och jobba på ackord och vara så snabba som möjligt. Och nu ska vi helt plötsligt börja jobba i team och flytta runt och göra olika saker och ta större ansvar och sköta administrativa sysslor och personalbehov. Och allt sånt ska man helt plötsligt börja jobba med ute på fabriksgolvet. Och det är klart att det finns ett visst motstånd från början, men alltså... Det var väl egentligen två saker som hände där. Dels hade man ju, alltså man hade ju en chef som var rätt bra på att skapa, det var en ny chef som kom ny då, 84 eller något sånt, som var rätt bra på att skapa ett krismedvetande, och det är aldrig fel när man ska förändra någonting radikalt. Plus att han kunde visa på ganska positiva effekter ganska snabbt, och det är också jätteviktigt. Nu är det många som hävdar att det hade inte särskilt mycket med de här inre förändringarna att göra, utan det kanske var mer marknaden som gjorde. Men ändå att man liksom kan visa att det här funkar faktiskt, det är faktiskt bra. Och det som händer sen efter ett tag, det är ju att medarbetarna börjar förstå att vi är faktiskt vinnare på det här. Vi tjänar faktiskt på det här. Vi får intressantare arbete. Vi får mer möjligheter att påverka. Vi slipper vara så frustrerade över att folk högre upp i hierarkin strular till det för oss när vi vill göra ett bra arbete. Och när man kommer dit, då börjar ju mer eller mindre den här processen gå av sig själv, så att säga.
Då får den momentum.
Ja, då får den en egen kraft och börjar själv röra sig. Och det man egentligen behöver göra då som förändringsledare eller som chefer på högre nivåer, det är ju mer se till att hålla gummibandet spänt. Det är det som är det viktiga. För så fort det börjar, alltså så länge det kommer motstridiga signaler, det kan ju strula till väldigt mycket.
Som att en annan chef motarbetar, eller?
Det kan det till exempel vara, men det kan också vara att du har prestationsmått som inte fångar vinsterna i det här nya sättet att arbeta.
Som är kortsiktiga, eller?
De kan vara kortsiktiga, de kan också vara väldigt smala, så du har väldigt smala effektivitetsmått, produktivitetsmått på enskilda operationer. Och de säger ju väldigt lite om hur hela processen funkar till exempel. Och de kan ju gå väldigt kraftigt ut för, men du kan ändå ha en situation där hela processen går bättre eftersom det flyter bättre mellan de här olika operationerna. Till exempel.
Så den som leder det här behöver ha en förmåga att visualisera inte bara framgången utan också stegen på vägen.
Ja, det var en intressant kommentar. Det håller jag helt och hållet med om. De jag har stött på har ju varit väldigt duktiga på att visualisera. Om vi tar de här T-app-cheferna till exempel. De pratar ju om, för att illustrera det här med operationer kontra hela processen. Alltså, du kan ju köra en Porsche från Uppsala till Tierp halva vägen och sen cyklar du en fjärdedel och så går du sista biten. Det tar väldigt lång tid, men du var jättesnabb med Porsche. Du får jättehöga produktivitetsutvärderingar på Porsche. Men det hjälper dig ju inte.
Nej.
Då är det ju bättre att du kör i en skrotbil då, liksom, som tar dig någorlunda snabbt hela vägen, så att säga.
Det här med jämnhet, det känner jag igen från när jag tävlade. Det är ju jättestickspår, men jag tävlade i 10.
Ja.
Nej, men just det här att det är ju en sak om man kan vara jättebra i några då, hopp eller tävlingsinsatser. Men det som är vinnande över tid är ju att ha den här jämna och relativt höga nivån.
Ja, men och just det här som man, att den här visionen, det handlar ju om vart företaget är på väg och våra liksom långsiktiga mål och att de behöver vara i fokus och inte den här som vi pratar om lätt, kvartalsekonomin, för den stöttar ju mer det här. Men jag får en liten bild av att, för du pratade om det här att det kan vara personberoende och att om det inte systemet sitter i hela organisationen så kanske en chef och ledare som jobbar tillitsbaserat försvinner och så kommer någon in och kanske naturligt som ny vill ha mer kontroll. Och om man säger att man är på en fabrik och så har alla gått hem och så kommer man in. Det är ju lättare att se, aha, här finns kontrollfunktioner. Det är svårare att se tilliten i system, för den är ju mellan oss som människor. Den är i dialog. Det är mycket lättare att ta över ett system som är, förstår ni jag tänker?
Att se
här är kontrollfunktioner, här är, det här ska bockas i och följas upp. Tilliten är mer abstrakt.
Ja, den är mer svårfångad i alla fall. Ja, jag förstår precis vad du menar. Det som ofta är en bra lösning på det problemet är ju intern chefsrekrytering. Nu har vi ett väldigt bra exempel just nu när man har tillsatt en kvinna som är vd för Handelsbanken som har jobbat där i 33 år. Va? Alltså, hon ser de här systemen, hon ser kulturen, hon ser värderingarna, det är fullständigt övertygad om. Men så fort du plockar in honom utifrån så finns det ju en risk att, alltså chefer tar ju ofta med sig sina, om vi pratar lite psykologi här, vi har kognitiva kartor vi bär på, vi har uppfattningar om vad som fungerar och det styrs ju av vad vi har gjort tidigare i våra liv. Vad har vi tidigare varit chef, vad har vi haft för styrfilosofi där? Och väldigt ofta så tar cheferna med sig de här kognitiva kartorna och de ska implementera samma styrfilosofi. Jag kan knappt säga ordet, styrfilosofi i det här andra företaget, trots att förutsättningarna kanske är helt olika. Ja. Man kanske är helt olika branscher, man kanske har helt olika typer av personal, kunder och så vidare. Mm.
Så det ligger ett tungt ansvar på den som rekryterar i en organisation för att bibehålla, alltså det här gummibandet utsträckt.
Ja. Ja, överlämningen blir ju verkligen att känna av saker som kanske inte står på ett papper, eller gör det säkert också, men så här kontrollerar vi, utan det blir ju det här, ja, det kanske inte går att en lämnar och så kommer en in på måndag, för att den här typen av överlämning behöver ske kulturöverföring, så att säga.
Ja, precis.
Men jag tänker det vore kul att höra också, du nämnde ju Virgin då, som ett stort internationellt bolag. Vad är det de har lyckats med? Alltså på vilket sätt kan du säga att tilliten ökar deras framgång?
Ja, Virgin är ju ett intressant exempel, för de börjar ju som Richard Branson och kompis börjar ju med en liten skivaffär och ett litet postorderskivbolag där de spelade in väldigt smal rockmusik. De spelade in det på nätterna, för då var det billigare att hyra skivstudios och sådär. Så gav de ut det postorder och så vidare. Alltså det var extremt liten, det var extremt entreprenöriellt, jag kan inte säga några ord. Och det som hände då var ju att en av de här första skivorna de spelade in, det var ju då Mike Oldfields Tubular Bells som sen blev en jättehit. Och som idag har sålt sådär 16 miljoner ex och så vidare. Och det grundlade ju då hela den här förmögenheten. Så han kunde starta Virgin Music, och sen idag äger han inte Virgin Music eller inte blir inblandad i det längre. Men han har startat, som ni vet, har han startat i hundratals andra branscher, har han startat företag.
Och ute i rymden har sig.
Han har en himla massa konstiga saker för sig. Men hans strategi, så vitt jag förstår, det är ju att hela tiden jobba med den här entreprenörsk kulturen. Att hela tiden, oavsett vad du gör, oavsett vilken bransch du gör dig in i, så ska du behålla den här entreprenörskulturen. Och det handlar ju bland annat om att koncernledningen ska inte vara inne och fingra i de olika bolagen, utan de ska sköta sig själva. Som om de vore en startup med ägaren som chef ungefär. Ett tag hade han till och med huvudkontoret på en båt i en flod i London, och de var väl 6 personer som jobbade på huvudkontoret eller något sånt.
Då finns det inte ens möjlighet att kontrollera.
Nej, då är det rätt svårt att hinna med och styra alla de här många bolagen som de är inblandade i.
Och det har uppenbarligen varit framgångsrikt då? Eller?
Ja, det har varit exceptionellt framgångsrikt.
Det verkar vara ganska bra. Ja.
Och att det går inom nästan alla branscher, inte riktigt alla, men nästan alla branscher de ger sig in på, så verkar ju det här funka. Och det säger ju någonting om styrkan i det här sättet att arbeta.
För vi är inte på Virgin. Jag tänker så här, går det, och de är så otroligt inspirerande. Och det går ju, då tänker man, går det på så där stort och så många företag? Vad är det för, det är ju vissa faktorer då som man måste ha koll på för att det här ska funka. Kan vi konkretisera dem så kan våra lyssnare tänka att det här kan vi köra hos oss?
Ja, jag är inte riktigt säker på, jag är med på vad du är ute efter.
Vilka nycklar för att man ska vara framgångsrik i att börja med tillitsbaserat?
Ja, vi har ju som sagt 4 dimensioner i vår bok som vi tycker är väldigt centrala. Och de handlar ju egentligen minst lika mycket om vad man inte ska göra särskilt mycket som om vad man ska göra. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg, för att det finns mer än en väg till Rom. Va? Och Virgin och Handelsbanken och Netlight och så vidare. Mm. Alltså de har ju, jobbar ju väldigt olika. Man kan ju inte säga att de jobbar precis likadant, men de jobbar, alla eller åtminstone säger eller försöker jobba agilt på det ena eller det andra sättet, de är tillit. Men däremot så är det ju, det är lite toppstyrning, det är lite byråkrati och så vidare. Men de fyra dimensioner vi tar upp, det är ju, det ena är ju då mer långsiktigt kundorienterad och mindre kortsiktigt ägarorienterad. Vi menar att väldigt många organisationer idag, i synnerhet om de är på börsen, är alldeles för kortsiktigt ägarfokuserad. Och det är inte bra för någon, inte ens ägarna på sikt. Utan man behöver vara mer kundorienterad, men också mer orienterad mot intressenterna i största allmänhet, som medarbetare och samhälle och så vidare. En annan dimension är det här med planering. Alltså Lennart kommer ju från Handelsbanken som sagt, och de är ju världsberömda för att inte budgetera. Det är en av de sakerna de blivit kända över både i Europa och Nordamerika för. Och det här, att den här överdrivna detaljplaneringen som väldigt många organisationer ägnar sig åt, trots att man vet att det här kommer inte att slå in, den menar vi har väldigt negativa effekter. Till exempel, eller i synnerhet ska jag säga, uppföljningen då. För att om man hela tiden varje månad blir uppföljd på vilka avvikelser man har mot planen, då blir ju fokus på planen. Då vill man ju undvika och sitta där och få stryk för att man inte har lyckats nå upp till planen. Och då blir, som Lennart brukar säga, då blir fokus på den interna planen snarare än på marknaden och kunderna. Det tar liksom uppmärksamhet från det som är viktigt till den här påhittade planen som inte var så bra till att börja med.
Men budget är en gissning om framtiden.
Mm. Precis, precis. Så där förordar vi istället för att jobba så mycket med planer, så ska vi bli bättre på anpassningsförmåga. För då kan vi, så att säga, när vi väl vet vad som faktiskt händer, då kan vi agera snabbt. Och vi använder den här metaforen då med ett fiskstim. Vi ska vara som ett fiskstim som snabbt kan vända och så vidare. Sen har jag ju nämnt det här med granskning kontra tillit, förtroende. Det har vi ju pratat om, men det är också en väldigt viktig del där, att alltså tillit lyfter människor, granskning sänker dem ofta, tyvärr.
Och då måste, det här pratar vi ofta om i podden, då måste syftet, visionen, det långsiktiga målet vara väldigt tydligt. Mm. För annars, ja, jag menar, jag kan ge dig tillit, men om vi har olika målbilder så kanske inget blir bra ändå. Ja.
Nej, då blir det ingen fiskstim. Nej, det är riktigt. Men där kommer ju den här kundfokuset in, va? Så länge man är fokuserad, alla är överens om det, att nu ska vi hjälpa kunderna här, va? Och det där tycker jag är en sak som man tänker lite för lite på, tycker jag, när man diskuterar tillit i offentlig sektor, vilket man gör väldigt mycket. Alltså, har du en läkare eller en universitetslärare som är väldigt fokuserad på forskningspublicering, så är det inte säkert att den personen är en jättebra lärare, till exempel. Utan tvärtom, då får den personen fokus någon annanstans i de allra flesta fall. Det finns exempel på de som är jätteduktiga på båda, men de är inte så himla många. Mm. Det är sådana här övermänniskor, det finns en och annan. men det är ju väldigt viktigt. Man måste vara, om man inte är fokuserad på kunder, brukare, patienter, studenter eller vad det nu är för någonting, då kan man prata om tillit hur mycket som helst, va? Men frågan är hur den här tilliten används. Mm. Av de här medarbetarna. Och det saknar jag i den diskussionen rätt mycket, måste jag säga. Jag har en fjärde dimension jag ska nämna, och det är det här med yttre belöningar kontra inre motivation. Vi menar att återigen, speciellt i börsbolag, men också i många andra organisationer, så det är för mycket fokus på individuella prestationsbaserade ersättningar. Och det är för lite fokus på den inre motivationen. Och här hävdar jag, visar ju forskning till och med, att det finns en motsättning mellan de här. Om man fokuserar för mycket på yttre individuella prestationsbaserade belöningar, så riskerar man att minska den inre motivationen. Mm. Och den totala motivationen kan till och med bli lägre.
Mm. Och det där hänger väl ihop med, jag ser framför mig det här budgetdokumentet, och att nu har vi inte riktigt nått målet för kvartalet, och då är min individuella prestationsbelöning, alltså det är kopplat till det här, och så börjar jag jaga några extra pengar och dra in innan kvartalet är slut, istället för att se till vad kunden verkligen behöver.
Ja. Mm. Ja. Och bygga våra belöningsmodeller och sättet vi jobbar på, det här långsiktiga också, försöka få den här inre motivationen att växa, för den är ju, den matar ju sig själv på många sätt, medan som jag hela tiden försöker belöna dig ekonomiskt, så vill ju du egentligen bara ha mer och mer och mer. Det blir ju så det funkar.
Ja, ja, det blir ett självändamål så att säga.
Mm.
Och det är ju lite syftet också. Alltså det är därför man har det, för att folk ska bli drivna för att få mer pengar. Mm. Så att det fungerar ju den meningen.
Mm.
Men det skapar en massa andra negativa konsekvenser. Så, som att den här inre motivationen, som ofta är lite bredare också. Va?
Mm.
Alltså den är inte lika trubbig som det. Om vi bara går på de här belöningssystemen, då är det ju ofta ganska så trubbiga mått som man ska nu upp till för att få det här. Och det kan man ju göra ofta genom att ignorera andra saker som är väldigt viktiga för organisationen, åtminstone på sikt.
Och då jobbar vi inte lika bra som ett team, och jag tänker att jag är tillbaka till den här bilden du målade upp av att vi åker Porsche första vägen från Uppsala till Tierp, men sen är vi tvungna att cykla och gå.
Mm.
Och så blir det inte så bra.
Ja.
Utan att om vi då, jag vet inte om man helt ska släppa budgetdokumenten i alla fall, men att man åtminstone ser som det som det högst styrande är det man gör för kunden, som de då faktiskt är beredda att betala för naturligtvis.
Men det räcker inte att säga det. Alltså, om du har en strikt budgetuppföljning så tror jag att då kan du säga det hur mycket du vill.
Det är klart.
Den boxar in en. Ja, den boxar in en och det är inte så himla roligt att hamna i den här uppföljningssituationen varje månad och få stå till svars för varför saker och ting har gått som det går. Alltså vi tror att vi är vuxna människor som liksom hanterar det där utan några problem, men så är det inte riktigt. Vi är som den här buspojken som blir uppkallad rektor ungefär. Det är lite så vi reagerar som
in
människor.
In i follan och ut och jaga kortsiktiga pengar liksom.
Ja.
Men hur, jag tänker för att du sa att det är en ytterlighet att inte granska alls. Någon typ av uppföljning vill man ju förstås ha även i en tillitsbaserad organisation.
Ja, det är ju det normala. Det är ju absolut det normala.
Och hur går det till? Då ställer jag istället frågan till dig om jag vill liksom ha någon kvartalsuppföljning eller så. I vilken utsträckning har du hjälpt kunden det här kvartalet? Och hur kan du hjälpa kunden ännu mer nästa, eller?
Jag har en gammal kollega, han är pensionerad, men det är en sån här mentor inom ekonomistyrningsområdet, Nils-Göran Olve. Han brukar säga att människor vill inte synas, men de vill gärna bli sedda.
Mm.
Och visa intresse för sina medarbetare utan att ställa dem till svars och kräva dem på en förklaring. Alltså om man lyckas med den balansgången så tror jag man kan komma väldigt långt. Och det finns ju också, om vi går tillbaka till det här med motivation, alltså den typen av ingripande, om man gör det på rätt sätt och mottagaren tar det på rätt sätt. Det är inte givet, alltså, för vi är individer, vi tar saker och ting på signaler på olika sätt. Va? Men givet att det funkar som det är tänkt, då ökar det inte både den yttre och den inre motivationen. Alltså det tränger, man pratar om att det tränger in och tränger ut inre motivation.
Man vill bli sedd, inte kontrollerad.
Ja, ja.
Mm.
Människor vill bli sedda men inte synade, tror jag det han säger.
Ja, synade. Jag tyckte du sa synas. Jag tänkte, jaha.
Ja. Ja, jag sa nog inte riktigt rätt. Ni får klippa
vi förstår vad du menar.
Nej, men man vill bli bemött. Man vill jobba med människor som är intresserade av vem man själv är och vad man gör. Ja. Istället för att man ska stå till svars en gång i kvartalet.
Ja. Och som jag sa, det uppfattas ju ofta väldigt positivt. Alltså det här är någon person på högre nivå men som jag beundrar och som kanske har en högre kompetens än jag som är intresserad av vad jag håller på med.
Mm.
Alltså man hör ju såna här historier om när Ingvar Kamprad delar hiss med någon sommarjobbar på IKEA och han är jätteintresserad av vad den här sommarjobbaren håller på med.
Mm.
Det är klart att det är ett jättelyft för
den här
personen. Och
där har han odlat liksom en medarbetare som stannar kvar och så kan växa i bolaget.
Ja, just det här fallet så är han doktor, så är han nu med på Uppsala universitet.
Men sannolikheten
ökar säkert.
Ja. Bara att vi sitter och nämner det här så vi liksom visar på vilken kraft just de här exemplen har och att det är äkta, inte bara...
Ja, nu kommer jag tillbaka till Atlas Copco. Där har jag ett jätteroligt exempel, eller jag tycker det är roligt i alla fall. Det var en av affärsområdescheferna som satt på Atlas Copcos huvudkontor i Nacka och som då var chef över det här området där den här fabriken ingick. Han åkte då upp i december en dag så satte han sig väldigt tidigt på morgonen och körde upp till Tierp. Och anledningen till att han körde upp så tidigt, det var att han skulle hinna träffa morgonskiftet. Han skulle nämligen ta alla arbetare i hand och tacka dem för det de gjort under året och överlämna en liten julklapp. Så gjorde han samma sak med dagskiftet. Men han fick inte åka hem efter det, för då skulle han invänta kvällsskiftet och göra samma sak med dem. Så det blev en jättelång arbetsdag för den här affärsområdeschefen, och han skakade väldigt många händer och tackade väldigt många människor. Men de bedömde att den här egentligen relativt enkla symbolen, den hade ett väldigt stort värde.
Mm. Sedd och bekräftad.
Ja,
ja, herregud. Jag fick en, vi som jobbar där jag jobbar fick alla en handskriven julhälsning från chefen. Som var liksom, ja, som han hade satt sig ner och skrivit några rader just med tanke på oss. Och vad han tycker att
personlig då,
är alltså viktigt liksom, i relationen med just mig och just mina kollegor. Det tyckte jag var... Det slår ju alla så här champagneflaskor, coola resor eller liksom wowiga AV-prylar. Ja, men det här är ju ett superintressant ämne. Var jättekul att du kunde komma hit. Mm. Speciellt eftersom första gången du var på väg hit så fastnade du i trafiken. Så det här var ju en seger.
Det var lite storm i tunnelbanan då.
Ja. Du var inte ensam den dagen,
tror vi. Det var signalfel. Jag har aldrig förstått vad de här signalfelen riktigt består av. Men det är alltid signalfel.
Ja, någonting. Tekniskt fel. Ja, men det är inget tekniskt fel den här gången i alla fall.
Och
det
inspelningen funkar.
Ja, det tackar vi Matilda Berge från Berggren Lattie för.
Mm.
Och vi ska också ge tips innan vi avrundar från vår partner Firstbeat. De är som så många andra inne på det här stora problemet med att vi sitter ju för mycket.
Mm. Och att det både kostar pengar och hälsa för individer, företag och samhälle. Och jag tror vi har nämnt den här studien förut från GH som är baserad på en ganska unik databas då med 350 000 män och kvinnor i arbetsför ålder i Sverige. Och datan är insamlad under en ganska lång period, 95 till 2017. Och det vi har sett är då en kraftig nedgång av maximal syreupptagningsförmåga, alltså vår kondition. Och studien visar också att den allmänna konditionsnivån har minskat med nästan 11%, vilket då gör att de som har hälsofarligt dålig kondition har ökat från 27% till 46%. Nu blev det mycket siffror där, men ja, nästan hälften av befolkningen har oroande låg kondition.
Ja, och det kan ju bli lite så här byråkratiskt, och jag kan i alla fall tycka, jag går inte igång på siffror så. Men jag tänker att om man vänder på det, om jag tänker för min del, varför vill jag vara fysiskt aktiv? Jo, men till exempel vill jag ju tänka bra. Det är viktigt för mig.
Mm.
Så det måste inte alltid vara det att man ska vara den där triathlon-läffe.
Nej.
Och liksom
nej,
spänna musklerna.
Hur mycket skit han får i vår
ja, han får det faktiskt. Nej, men att, och just det här också att det kan kännas som en väldigt stor grej att börja röra på sig lite. Men om man kan vända på det som Firstbeat så klokt säger. Att om jag inte... Ja, jag kan vända den här situationen på att istället för att börja röra på mig mer, vilket kan kännas som, ja, det där gamla pickpinnen. Hur kan jag istället minska på tiden jag sitter stilla?
För det gör så otroligt stor skillnad. Det här att gå från noll till lite grann.
Ja. Hämta kaffe oftare.
Mm.
Resa på sig oftare och snacka med kollegor.
Mm.
Alltså det kan ju vara så otroligt små grejer. Och Firstbeat har tips för hur arbetsgivare kan hjälpa sina medarbetare och sig själva kanske. Och hitta motivationen, för det är ju det som sätter igång allting.
Ja, precis.
Vi så har, läs, ja.
Alla har, vi har samma behov, men vi har olika... Liksom, sätt att hitta motivationen till. Det är olika vardagar. Så vi har olika lösningar på samma problem.
Och där kan man ju också köra tillit. Att liksom låta varje individ själv lösa uppgiften. Men hur kan man se till att man faktiskt sitter stilla lite mindre och rör på sig lite mer. Läs mer på firstbeat.com under bloggen.
Mm. Massor med bra tips. Och otroligt mycket erfarenhet och data på det här.
Och sen innan vi slutar. Avsnitt nummer 100 i den här podden närmar sig. Så snälla, hör av er. Vi har fått in lite tankar och idéer. Men berätta vilka avsnitt som har betytt mest för dig.
Mm.
Och gärna varför.
Mm. Vad du har liksom använt podden till. För vi har fått massa coola exempel. Men vi tror att det finns fler. Övertygade om att det finns fler.
Och det vore så roligt. Och det som du saknar, som vi fortfarande efter 3 år inte har snackat om, vill vi förstås också.
Jajamän. Mm, för vi har massa mer.
Ja, du kan skriva till oss på Facebook, på LinkedIn. Och du kan också använda en mejladress.
Mm. Du kan mejla till mig på ansofie@formstarkhalsa.se.
Mm, det där med halsa som du håller på med, det låter spännande.
Ja, precis. Det är fokus på strupen.
Ja. Hör av er.
Vi ser framåt. Ja, vi tackar våra samarbetspartner Wellbify, Firstbeat och Berggren Lakti för den här produktionen. Sköt om er där ute.
Ha det bra. Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.